Hej och välkomna till Placera-podden. Mitt namn är Ludvig Löngård och idag är den 10 maj. Och med mig har jag
Daniel McPhee
och Matte Blomgren.
Yes, och idag ska vi ha ett riktigt rapportsvep.
Kan ska vi?
Vi ska bara snacka rapporter.
Ja, vi kan väl konstatera att räntan sänktes för första gången på 8 år. Men,
ja, det ska man inte glömma heller. Det är en viktig punkt också kanske. Ja. Till 3,75 va?
I Sverige, ja precis. Mm. Och enligt jag läste Pekkas kommentar här, han satte ändå 50-50 på att det kommer en sänkning i juni också. Tror jag är lite mer offensivt än många andra.
Börsen reagerade väl inte så kraftigt i alla fall?
Nej.
Jag tyckte det var rätt hoppigt där. Det var, initialt gick ju fastighetsbolagen upp mycket. Mm. Men sen stängde de faktiskt ner ganska mycket. Så det verkar lite oklart fortfarande hur vi ska tolka det här.
Det var ju väldigt väntat. Jag tror 8 av 9 i någon sammanställning så jag hade räknat med sänkning. Och tyckte jag var intressant. Det var inte så stora rörelser på valutamarknaden. För annars har det varit argumentet att de inte skulle sänka nu för att kronan skulle påverkas för mycket. Så det öppnar väl dörren lite då för att man vågar fortsätta gå före de andra centralbankerna.
Det får nog Pekka reda ut vid ett senare tillfälle.
Men
Martin, du har ju tittat på Revolution Race, apropå rörelse. Det var ju lite mer räntan rörde sig i alla fall.
Ja, den har rört sig. Tyvärr neråt då för oss, mig som är delägare, liten delägare i det här bolaget. Men de kom med rapport. Den hamnar ju lite i skymundan av en hel del andra händelser här. Rapporten i sig var ganska stabil. 21% rörelsemarginal är ju bra. 16% tillväxt. Säljer ju outdoor-kläder på nätet om man inte känner till dem. Men de kom med nya finansiella mål, vilket var väntat att de skulle göra, för de gamla löpte på 3 år och skulle gått ut nu i sommar. Då. Och då sätter de ett tillväxtmål på 20%, som är ganska offensivt. Men det är ju där de ligger ungefär nu. De växte med 16% i det här kvartalet. Men mer intressant då att de satte ett nytt marginalmål på 20%. Och det är ju i liksom ett branschsammanhang en fantastiskt bra marginal, men de hade själv ett marginalmål på 25% innan. Så en sänkning är en sänkning, och det vill man ju helst inte ha.
Men vi pratade ju lite om det på dagen efter där, tror jag, att ärlighet vara längst, och jag tyckte väl det var bra att de var rimliga och att det var deras bästa gissning, men, och det tyckte väl du också.
Ja.
Men som du säger, aktiemarknaden är ju vad den är, och uppenbarligen så gillar den inte sänkningen. Nu var det lite annat också som du kanske kom
till. Ja, men det var lite annat. Men man kan säga att i och med att de ligger på 21% nu, så är ju en marginal på 20% indikerar ju då att de kommer behöva lägga mer pengar på marknadsföring och andra kostnader. Och det är ju ganska naturligt eftersom de expanderar på fler marknader.
Hur mycket står Sverige för jämförelse, eller Norden och sånt där? Är det...
Nu står det här DACH-regionen är den största, som är närmare 60%, och sen är det, om jag minns rätt, 20% ungefär som är rest of the world, vilket är lite blandat, och så är Norden 20%. Så mycket, jag vet inte hur mycket Sverige är av det redovisar de inte. Nej. Men större delen skulle jag tro ändå.
Och man måste väl ändå lägga till att aktien har mer än dubblats innan rapporten på ett år.
Så. Precis, den har ju gått jättebra. Men man kan väl säga att analytikernas förväntningar var inte att de skulle nå 25% marginal, men däremot så var det att de skulle liksom krypa upp mot det, så 23-24%. Så ska man hårdtolka då att det är 20% som gäller, så kommer vinstprognoserna att falla en del. Och det är väl en stor anledning till att aktien föll på rapporten. Men sen finns det en stor grej till som hänger över den här aktien, inte bolaget så mycket, och det är ju att storägarna Aalto och Nyrensten, paret som grundade bolaget, har en lock-up som går ut. Aalto gick ut i samband med rapporten, Nyrensten går ut den 31 maj. Så att det alla sitter och väntar på är att de ska göra förmodligen ytterligare en placing då, att de säljer en stor del av sina aktier. Och dagen efter rapporten så kom maken Nyrensten, Niklas tror han heter va, att han vill gå ur styrelsen. Så då föll aktien ytterligare 10%, för då blir det ju som en, på något sätt, att kan man bocka av att okej, de kommer förmodligen att dra sig ur det här. Så att då frontar aktiemarknaden den förmodade placingen som kommer längre fram. Mm. Så aktien har ju fallit rejält då, 18-19% kanske det, på 2 dagar. Och det är väl inte riktigt så mycket tror jag som prognoserna ska ner. Så att värderingsmässigt, om man kan se igenom det här bruset och det här kanske placingen som kommer, så tycker jag fortfarande att det är långsiktigt köpvärt. Och
vad pratar du om för värderingar på kommande år ungefär?
Jag skulle säga, nu har det rört sig så mycket, både kursen och vad prognoserna kommer att behöva röra sig. Men jag skulle säga 15-16 p-tal kanske. Man landar på när det här lägger sig.
För det är ju nu kan inte jag bolaget och äger inte, men det är brutala siffror får man ändå säga. De lyckas ju uppenbarligen med väldigt mycket bra.
Ja, men precis. Tror man på de nya målen och man idisslar i sig den här nya marginalmålet och nya prognoserna, så har man då ett PE på 15-17 kanske någonstans för ett bolag som växer med 20% om året, som är väldigt små på sin marknad och kan fortsätta växa väldigt länge förhoppningsvis och ta sig in på lite nya segment. Det är ju, har varit, från början var det ju väldigt mycket byxor då, och sen så är det andra kläder och det är alpin sortiment som tycks gå bra. Och en bra vd i Paul Fischbein som är en e-handelsfantom av rang.
Och om jag får fuska lite och gå hem sen i förväg, har du själv ökat upp eller inte gjort någonting?
Nej, jag har minskat under vintern. Det var någon månad sedan jag sålde senast, tror jag. Så jag har nog sålt en tredjedel av det jag hade. Lite för jag var liksom misstänkt att det kommer bli stökigt här när den här lockupen går ut. Plus att den har gått bra. Så jag tog hem lite vinst i två omgångar i vintras. Men resten tänkte jag, vad jag tänker nu i alla fall, sitta kvar med det lite långsiktigt och hoppas att den här tillväxtresan fortsätter. Bästa hade ju egentligen varit om de kunde hitta en ny storägare med stor trovärdighet som gick in och tog hela Nyenstens post kanske och gjorde en ny lockup på deras ägande. För då kan man ju ta bort den här osäkerheten lite grann från aktien.
Jag vet, Ludde, du har ju också tittat på ett bolag som har lockup.
Ja.
Problematik höll jag på att säga. Det är väl inte så mycket problem mer än för ägarna och aktien.
Men man kan säga innan du hoppar in på det, det är ju, det visar ju hur viktigt det kan vara att hålla koll på de här lockupperna i bolag där storägarna, att det är en hygglig sannolikhet för att de är på väg ut. För att det blir ofta lite stökigt runt omkring där. Och det är så att köpa precis innan det händer.
Ja, men vi diskuterade ju också det apropå att börsen frontade då en osäkerhet kring om den som lämnar styrelsen skulle sälja. Jag menar, om det nu blir en placing idag, imorgon, inte imorgon hoppas jag, men idag eller på måndag eller när det nu sker, så kan du få en kursreaktion upp. Så att det är ju...
Precis, speciellt om det skulle komma in någon ny ägare som man tar bort.
Ja,
det.
Precis.
Sen var det lite roligt skäl. De skrev att sonen hade kommit in på gymnasiet i Spanien.
Jaha.
Ja. Det var en ny.
Ja, det är bra.
Man kan lägga till listan av intressanta säljargument. Mm.
Nej, men han har inte sålt, förlåt.
Nej. Deras lockup går ut 31 maj.
Precis.
De äger 20% fortfarande, men de har gjort flera försäljningar tidigare. Ja, det är därför man vet att de är på väg ut och nu säger de att de ska flytta till Spanien.
Hur mycket äger de nu?
20%.
20%.
Ja. Okay. Och allt har 27%.
Okay. För här är bolaget jag snackar om, där har vi liksom Nordstjärnan som storäger. De äger 45%. Och det bolaget jag snackar om då är Momentum Group, som är den här A-knoppningen från... Bärman och BV från början, eller BB Tools, det var ju en del där.
Just det.
Så det är ganska gammalt bolag liksom.
Också en aktie som har gått väldigt bra, Momentum.
Ja, i fjol gick den riktigt bra. Den var ju uppe på alla de här listorna över de bästa aktierna sedan årsskiftet som jag har gjort. Och det är ju en industrigrupp då som köper upp i olika nischer industribolag. Och det största bolaget de har då är ju det här Momentum Industrial som säljer komponenter då till industrin. Och de släppte rapport för några veckor sedan här och det är väldigt stabilt tycker jag. 30% ökar försäljningen, 5% organiskt, och 5% organiskt är starkt alltså för ett industribolag i den här marknaden. Och även ökar rörelseresultatet med 25%, vilket också är väldigt starkt. Och det här nyckeltalet är genom RK som ställer EBITDA, rörelseresultat mot rörelsekapitalet, är också fortsatt bra. Så det är riktigt stabilt kvartal om man gick upp på detta, aktien alltså. Och vdn Ulf då, han snackar om att det är fortsatt osäkerhet på marknaden. Men att Momentum kan stå emot väldigt bra, för man har 90% av sin omsättning mot eftermarknaden.
Okay.
Så det, alltså det rullar på väldigt stabilt. Det fortsätter liksom bara tugga på med kassaflöde som man återinvesterar hela tiden. Och nu man har gjort jättemycket förvärv nu också, och det bara fortsätter och fortsätter. Så det tycker jag ser väldigt bra ut. Och balansräkning också.
Du ser nästan lite kär ut när du pratar.
Ja, jag blir lite helt, jag var lite upphetsad där.
Jag vet ju också att du var på stämman kanske i veckan. Hur var känslan?
Jag tycker jag verkar väldigt bra och väldigt kompetent styrelse, och även vdn Ulf verkar riktigt bra.
Så jag du röstade för ansvarsfrihet.
Ja, med mina små, med min pyttelilla post så fick jag rösta på det. Men då kommer vi till att ta med den här lockappen.
Ja, just det, det var där vi började.
Som vi börjar med hela grejen med. Och det är ju att då att Nordstjärnan äger ju 45% av bolaget. Och förra lockappen som gick ut i höstas, där sålde man faktiskt av 10 procentenheter av aktierna. Och nu har ju aktien fortsatt upp sedan dess. Så det är ju inte alls omöjligt att det kommer en liten försäljning här, eller en större försäljning. Och den går ut då 12 maj, så nu på söndag. Så det kanske kommer någonting här nu i veckan.
Minns du hur mycket rabatt det var förra gången? Eller?
Var det... 10% kanske.
Ja, det brukar hamna där. Ja,
något sånt där.
7-10%.
Något sånt där. Och inte stenkoll i huvudet, men någonstans där. Och
det, men om man tänker på att man ska köpa, då är det som sagt rätt bra att hålla koll på de här datumen. För man köper hellre till rabatten, inte rabatt. Man
får välja. Precis. Så det är väl det då, att den kanske kommer komma ner lite grann då, förhoppningsvis. Och jag har ju lite aktier sånt, och jag är nog inte feg på att fylla på i så fall. Okay.
Och värderingen är väl hög, antar jag, om det.
Ja, men väl, den är ju hög som sagt, det är ju EV/EBITDA 22 då.
Men vad är det som gör, vet du, liksom, vad är det som gör att de går så bra? Om nu kanske industrin i och för sig har varit stark än vad man har trott, men, nej, men är det just eftermarknadsdelen?
Ja, exakt, det är ju det, just eftermarknadsdelen, att de har, att de har eftermarknaden. Och det ser man ju också, att jag tror han snackar om presentation här, Ulf, om att fabrikerna inte är fyllda då när det är dålig konjunktur, och då tar man chansen att serva liksom maskiner och sånt där. Så jag vet att under 2008 gick det här otroligt starkt, att segmentet, jämfört med alla andra i BB Tools-koncernen då. Så jag tycker det här borde ju kunna stå emot, och jag tycker om att det är en liksom stabilitet som man kan fortsätta lägga på bolag på detta, på den här fina grunden då de har.
Låter nästan kontracykliskt.
Ja, det är kanske inte riktigt, men ändå.
Men för, du måste ha gjort mycket förvärv där om de växte så mycket.
Ja, exakt. Det är väldigt många förvärv. Jag tror det är 20 stycken sedan noteringen och sånt där. Knappt.
Oj. Jag har ju den andra. De knoppade ju sen av Aligo då, som är gamla Svedol och Tools-kedjan, som är mer, kanske lite mer byggrelaterat, mer svängigt, men kanske också svänga uppåt lite bättre.
Kommer
också
med lite billigare kanske.
Ja, men det var någon vecka sedan. Då pratade vi nu lite om det. Det var inte jättebra rapporter, men det är också bygg och Q1 svagt, eller litet kvartal och sådär. Så. Den sitter jag i.
Men värderingen är som sagt hög, så det finns ju såklart risk att det här kommer gå ner på kort sikt. Men på lång sikt så tror jag absolut att det är något som man ska kolla på. Det är ju inte så stort heller, 6 miljarder i börsvärde, så det är fortfarande på den här sweet spots börsvärdet. Men McPhee, du har väl kollat på Rugvista, va?
Ja, eller både Rugvista och Skanska, som är med köp, eller trodde jag då, köpvärda aktier i början på månaden, har kommit med rapport. Rugvista är lite Revolution Race-temat där, med onlinehandel endast direkt till konsument, säljer mattor på nätet. Där fick vi tyvärr en negativ organisk tillväxt jämfört med förra året. Det som har varit lite, aktien har fått lite momentum senaste året på att de har faktiskt börjat växa igen organiskt och relativt lågt värderat jämfört med mycket annat och ingen skuldsättning. Men så nu blev det lite besviken, så aktien gick ner 10%. Det var en vi pratar ju låga negativa organisk tillväxt, det vill säga minus 2-3%. Pratar egentligen det som är rimligt, och det de förklarar är att kunderna är mer prismedvetna, det vill säga att deras ordervärde går ner ungefär 20%, vilket gör att marginalerna försämras. De har faktiskt sålt fler mattor, de har fler nya kunder, lite högre kostnader med marknadsföring, och att de investerar i logistik och i handelsplattformen som de har. Så att de är ju fortfarande lönsamma, hamnar runt 11% rörelsemarginal, vilket är ju ganska lågt, framförallt då i relation till RVRC. Men adderat 100 miljoner till nettokassan på ett år, så att de har 200 miljoner i nettokassa, får man ju också...
Intryckt.
Ja, och framförallt om du tar börsvärdet som ligger på 1,2 miljarder.
Men ska man något förvärv med detta då? Eller? Har de någon förvärvsagenda, eller bara att plöja ner det på...
Nej, de växer ju så att säga med de här nya marknaderna. Så att det är väl det som kostar snarare. Och när man hör på konfkålet, det är ju fortfarande så att, som man kan tänka sig, att konsumenten lär vara fortsatt relativt priskänslig. Så att ingenting som kanske växer jättesnabbt kommande kvartal. Men fortfarande, ja, relativt lågvärderad.
Lite hjälp av räntorna på sikt kanske. Alltså om bostadsmarknaden kommer igång, att man flyttar lite mer, så kanske man biffar upp sin mattkonsumtion också.
Ja, nu är det här är ju stort i hela Europa, så att Sverige är inte så stor del, men absolut, om vi får lite mer tryck i systemet generellt, och om inte annat för värderingen av aktien. Så att det man brottas med är väl mer vart i det här bolaget om 5-10 år. Hur mycket kan de växa? Konkurrensen, de har ju, alltså det är ju liksom, de konkurrerar mycket på pris. Nu har de ju sina egna produkter visserligen, så att det är inte bara pris, men det är klart att det blir en faktor, speciellt i det här klimatet. Så kan man ju fundera på hur de påverkas av till exempel konkurrenter som kan prispressa än mer. Men jag köpte faktiskt, nu frontar jag igen här, men jag köpte faktiskt ett aktier på rapporten. Och den fortsätter ner idag, såg jag. Och Skanska kom också med rapport. Inte lika spännande, ganska odramatiskt. Har lite problem i Storbritannien. Så resultatet blev sämre än väntat, vilket gjorde att aktien skickades ner säkert 8-9%. Men har fått lite draghjälp här nu. Stängde faktiskt inte ner så mycket, såg jag, och lite upp idag. Så att
ofta stora rörelser upp på Skanska rapporter, eller sen hämtar de igen det?
Ja, men det blir väl det här initiala dramatiken. Jag vet, när de gjorde nedskrivning var för 2 kvartal sedan. Mm. Eller öppnade 12% ner och sen stängde väl nästan flat. Mm. Men det är väl just det här första chocken, och sen så börjar man titta på det och så inser man att ja, men det här var inte, det är fortfarande ganska billigt, fortfarande ganska stabilt. De har ju en orderingång som dubblerades på årsbasis, nästan 50 miljarder i kvartalet jämfört med 25 förra året då. Så att det är fortfarande långa caset. USA går bra, Norge går bra, framförallt USA. Byggverksamheten fortfarande ganska låga marginaler, men hoppas kunna lyfta det. Så att lyckas de med det, så ser det fortfarande ganska bra ut.
Mm. Jag har också kollat på ett storbolag i veckan. Securitas kom också med en rapport. Inte någon jättedrama där heller direkt. Där är ju liksom marginalförändringarna i tiondelar. Inga procent, hela procentenheter där. Men den behöver vi inte prata så mycket om. Men hela caset i Securitas är ju egentligen att de ska gå från en rörelsemarginal på 6% som de har nu till 8% som är deras mål för slutet av 2025. Genom att öka andelen teknik och säkerhet och plocka bort de delarna som inte presterar. Och de fortsätter röra sig i rätt riktning från 5,8 till 6,0% på marginalen.
Det blir väl mycket pengar?
Ja, det blir det. Men det är ju lite, alltså om de ska upp till 8% om, vad blir det? 7 kvartal.
Med brådis.
Så börjar det bli lite bortom, ja. Men det är alltid någonting som håller tillbaka. Den här gången var det flygplatsverksamheten i Europa som de hade lite tuffare lönsamhet i. Och vilket de pekar på att de har svårt att, lite personalbrist, och då tar det tid att anställa nya och träna upp dem i tid för att liksom få bra lönsamhet. Men att under detta och nästa kvartal så ska det vara löst förhoppningsvis då. Så de själva är väldigt bestämda med att målet på 8% gäller fortfarande. Det som är intressant tycker jag då i caset, det är ju att det här tror inte marknaden på. Snittmarginalen ligger på 7% ungefär hos analytikerna och P-talet på 10-11. De har en jätteskuld efter det här Stanley-förvärvet de gjorde. Men nu är de ändå inne i sitt eget skuldsättningsmål. Räntan är på väg ner. Så tror man att de når eller åtminstone slår analytikernas prognoser lite grann, så är ju min förhoppning och tanke att det kan bli lite ketchup-effekt med att både vinstprognoserna behöver skruvas upp och att man hissar upp värderingen lite. Och det brukar vara trevligt om man får dem, båda de krafterna i ryggen. Så att jag är fortsatt försiktigt positiv.
Hur har aktien gått nu då?
Ja, den gick ner, var det 4% på rapporten kanske. Sen går nu utdelningen idag avskiljs. Fast den är ändå upp lite, så de hämtar igen nästan hela fallet faktiskt idag.
Men är det inte så också att det är väldigt personalintensivt, så den här löneinflationen slår hårt? Som den mattas av, kanske inte i år men lite grann kommande tid.
Så. Ja, men det är det. Men det har de faktiskt hanterat bättre, tror jag, många hade befarat. Okay. Nu, de har liksom balans i det där. Men annars är det helt rätt. Det har ju varit en jätteissue ofta att när lönerna drar iväg och det är stor personalomsättning så tappar de marginal. Men och i och med att de får mer och mer teknik så ska det, blir det inte lika personalberoende heller, är ju tanken. Men viktigt tror jag är att de vågar lämna kontrakt som inte är tillräckligt lönsamma, vågar lämna marknader. De var till exempel ur Argentina ganska nyligen. Så att det inte bara är ett snack att man ska upp till de här procenten, utan att har man ett offertförslag där marginalen inte lever upp till målet, då måste man ju våga tacka nej också.
Pratar även Securitas som AI?
Ja, men i deras, en hel del i deras teknikövervakning då är ju tanken att man ska kunna nästan se, förebygga brotten, så att man via kamerorna och övervakningen kan se att här är något som avviker. Att inte en människa behöver läsa av det direkt, utan man kanske får upp, att flagga upp att här är någonting som inte ser ut som det borde.
Men inte med Irish City som gjorde detta?
Jo, oh, exakt.
Det är mycket möjligt att de har deras prylar. Precis.
Inte lika
så det finns, men det, är egentligen inte, det har egentligen inte kommit med den här hypen, utan de har pratat om ett tag. Men det är klart att ju bättre teknik det finns för det, desto effektivare kan de ju bli. Så att fortsatt köp där om man ska lita på mig. Och det ska man kanske
alltid,
inte
alltid, alltid göra.
I alla fall när det gäller aktier.
Ja, det vet jag inte.
Ja, men jag kollar också på ett annat storbolag, Lyfco. Med ett börsvärde på 123 miljarder kronor. Så det är Också en sån här ett konglomerat.
Du gillar de där serieförvärvarna?
Ja, serieförvärvar är något så dåligt tycker jag, men
det är skillnad på bolag och bolag.
Ja, verkligen. Lifco har kommit länge, så de är, jag skulle nog säga att det är nog det bästa bolaget inom sektorn, i alla fall bland de bästa. Och de släppte sin Q1 här nu då i 25 april, så att det var ett bra tag sedan. Och då gick de initialt ner nästan 10%. Mm. Men nu återhämt sig under dagen då till -3 bara, så det är som precis som Skanska eller vad du nu sa, att det
kommer alltid in köpare där.
Mm. Exakt.
Det kan vara ett fond då som vill gå ut, man passar på när det är rapportdagen för det är lite mer handel, så kan det bli lite sådana svängiga rörelser.
Nej, precis.
Killisa,
och,
ja.
Och det här var ju ett ganska mediokert kvartal kan vi säga. Omsättningen ökar bara med 1%, organiskt -8%. Så det är ju ganska dåligt för ett bolag som värderas så här högt. Mm. Sen är det ju fortfarande, jag kommer komma till att det är fortfarande ett riktigt bra bolag, men det är ju lite så här tufft nu inom vissa segment, som till exempel affärsområdet Demolition Tools, som är inriktat mot bygg. De har så här rivningsrobotar, Brock, jag vet inte om jag har koll på dem, och lite så här verktyg till kranar och sånt där, så väldigt nischade produkter till byggindustrin, så det är inte så konstigt att det är tufft där. Och där i det här segmentet då, Demolition and Tools, så minskar försäljningen med hela 20% och rörelseresultatet reduceras med 32%. Och det är ju den här svaga byggmarknaden då, inte minst i Sverige, den är fortsatt väldigt dålig. Och sen har man problem med vissa delar av de här System Solutions som är nischade B2B-bolag. Kontraktstillverkning nämnde man, går lite svagare. Och även infrastruktursprodukter. Och det är också bygg här då. Sen har du det klassiska segmentet då, dental, som är till tandläkare och sånt där, förbrukningsprodukter och sånt där, som bara ligger och tuggar på bra.
Jag trodde hela caset med de här var att man inte skulle ens behöva läsa rapporterna för att bara tuffa på sakta men säkert uppåt. Men det låter inte som att det är så i det här kvartalet i alla fall.
Vissa kvartal är ju svagare än andra, det är fortfarande lite volatilitet liksom. Men nej, alltså egentligen, det här är ju ingen aktie man ska gå in och trade eller sånt där som du säger. Utan det här är ju något man köper och så låter man ligga i liksom 10 år. Speciellt när det värderas till EV/EBITDA 24 liksom, PE 32. Det är ganska dyrt. Mm. Men de här kan ju hålla på länge och de har gjort detta och de vet hur man skalar upp M&A-organisationen och de är nog mästare på detta liksom. Mm. Man ska nog inte trade i dem så. Och
äger du aktien?
Jag äger aktien. Jag köpte den i den här botten, så jag hade tur. Jag är 2022, jag kommer ihåg det.
Vi just det, var lite höstdepression där.
Så den har gått väldigt bra sedan dess. Men då var det också väldigt högt värderat när jag köpte. Jag kommer ihåg, jag hade ont i magen liksom, för att jag tyckte det var högt värderat. Men den ligger, den har gått väldigt bra.
Och du har fjärilar i magen.
Ja, exakt. Nej, så det är kanske inte något som är skriker köp just nu på grund av värderingen. Men jag tror ändå att det är värt att hålla koll på nu om det kommer lite större sättningar. För då tror jag man verkligen ska hålla koll på att plocka upp de här, för de presterar riktigt bra.
Ja, men det känns som katastrofscenariot för byggmarknaden har ju lite grann börjat fejda ut nu när bostadsmarknaden vaknar till och ja, räntan ner kommer ju gynna där också.
Så att, ja, så det kan bli en uppsving i de här segmenten då. Mm. Så det, nej, det blir nog bra, men värderingen är som sagt hög.
Den har man ju missat.
Ja, jag kanske var inne i den någon gång för väldigt länge sedan. De kom ju in väldigt billigt, kommer jag ihåg, på börsen, för att det var också någon depression när
och ingen fattade liksom grejen heller med det där, va?
Nej, liksom. Så att de satte det riktigt billigt på börsen i
2014 tror jag det var.
Det kan vara 10-årsjubileum.
10-årsjubileum.
Precis som RVRC, fyller också 10 år.
Ja.
Grattis.
Inte på börsen, men som bolag.
Men har ni gjort några egna affärer då?
Nej, jag har inte gjort något, men jag sitter och ska man säga, dreglar över Kopparbergs faktiskt. Det kommer en rolig nyhet morgon här. Att Budweiser blev deras distributionspartner i UK. De är ju stora på sidor redan i Storbritannien, men genom det här avtalet så ska de då komma ut på fler pubbar och restauranger. Så aktien fick en liten knuffa på morgonen. Och jag äger sen tidigare, men jag är lite sådär funderar på om jag ska öka mer där. Kanske inte så mycket bara för det här avtalet. Det är bara direktavkastning också, men om Budweiser eller InBev som de ingår idag kan göra det här samarbetet i Storbritannien, så kan man ju börja fantisera om att det skulle hända på fler marknader också.
Spännande.
Men svaret är att jag inte har gjort något om.
Nej, jag har inte gjort jättemycket. Jag, som jag sa, köpte Rugvista, sålde lite Lyko och bara peta för att kunna köpa lite mer Rugvista. Det är lite samma exponering på något sätt tycker jag. Och sen har jag släppt de Hexatronic jag köpte. Jag har ju någon form av grundposition, men så ökade det upp innan rapporten som jag sa. Och sen släppte jag dem nu den här veckan. De jag köpte då, så är jag kvar min.
Riktig Hexatronic trader.
Ja, eller något. Nej, men ja, putsa lite måste man göra. Ja. Så att, nej, men det blir bra. Men nu får vi se. Det är ju viktigt i grundpositionen, hur den utvecklas. Sen den här trading-delen, det är väl...
Men vad är grundpositionen? Är det liksom 10% och så går du upp till...
Ökar du med 90%? Av portföljen?
Nej, av din av ditt hexatonic innehav. Är det så att du ökar liksom med 10% eller flerdubblar då när du...
Det beror på berusning, hela på så här. Nej, det gör jag inte. Men nu ökade jag ju kanske, säg 20% ja, inför rapporten. Och som vi pratade om förra veckan var det, tror jag, så borde jag ökat på rapportdagen. Men det gjorde jag nu. Och sen, om man tänker, man får ju, nu hade det väl gått upp 20% efter rapporten totalt då. Så att då blir ju, när man säljer... Nej, antalet blir fortfarande såklart detsamma. Men där blir ju att den blir så blir stor av totalen. Mm. Så egentligen skulle man ju kunna minska än mer, om du stör mig, om det går åt rätt håll. Mm. Mm. Så att, men om man ändå fast beslutar att man kan tänka sig äga på de nivåerna när man ökar. Så att om aktien hade gått ner istället ganska mycket, så att den gått ner 20%, då kan ju bara ligga kvar. För då är det fortfarande liksom samma grundbeslut. Men när det går upp, då får du ju en annan värdering och då kanske man vill lätta lite. Dels för portföljsammansättningen, men också för att du är i ett nytt läge, så att säga.
Yes. Ja, så går. Nej, jag har faktiskt inte gjort någonting. Jag ligger och tråkar mig fortfarande. Men det kanske blir ett intressant läge när jag får se.
Ja, nu får du inte så mycket mer rapporter i alla fall att agera på.
Nej, det här är väl lite småbolag kvar, men annars börjar det väl...
Nibe.
Lite amerikanska. Ja, Nibe nästa vecka, va? Mm. Det blir intressant.
Jag ser Nibe nästa vecka. Kanske blir någonting
det
där.
Det är väldigt intressant. Mm.
Får vi se.
Ja, men då ska vi ta helg då.
Ja, det gör vi.
Trevlig helg.
Trevlig helg.